Jag ska be att Jan kommer fram och att jag får ställa några frågor till dig. Jan Olsson är en känd profil i Partille, så egentligen kanske det är onödigt med denna presentation. Men ibland så är det ju händelser som gör att man upptäcker människor lite extra. Och jag kommer inte ihåg om det var i Sverige eller i Rumänien som du höll upp en dörr för mig. Och jag sa, det var artigt. Ja, damerna först, sa han. Det har jag lärt mig i Afrika. Därför att när man var ute och gick i Afrika, om damerna gick först så var det de som blev ormbitna. Så tjusigt var det med det. Men du har varit präst och kyrkoherde i Partille i många år.
45.
Och jag vill fråga dig lite om de åren. Du behöver inte summera alla, men... Det här med, hur har det varit att vara präst i Partille?
Det har varit väldigt omväxlande. För det första var jag ju 4 år som kommunister i Jonsered, och där kom man folk väldigt nära. Där bodde bara 2000 människor, många jobbade på fabriken. Sen jag kom till Partille blev det lite annorlunda. Det blev lite mer pappersexercis, och man fick möta nya människor. Och där hände ju väldigt många saker också under de 27 åren som jag var i själva Partille.
Och du tjänstgjorde med basen i den gamla vackra kyrkan i Partille. Du har också varit under många år engagerad i RIA och i överhuvudtaget socialt arbete, och du och Karin deltagit. Några ord om RIA.
Det var en farbror som gick utanför Partille kyrka och var lite rund om fötterna. Och så kom han fram till mig och sa, kan inte ni i kyrkan göra någonting? För att det är så jobbigt att ha det här problemet. Och annars går vi till Pingstkyrkan. Och jag tänkte att det kunde ju vara bra också, men det kändes som en kallelse. Och sen var vi några både i Partille och Jonsereds församling och sedan i Missionskyrkan och i Pingstkyrkan. Och där upplevde jag att man fick många nya och goda vänner. Och så kom folk efterhand. Vi började i församlingshemmet. Det var nedförsbacke från systemet. Och där fick vi också bland dem många nya vänner. Det kändes väldigt roligt att sen 77 då det var få jobba med RIA. Och nu gläder det mig väldigt att jag har kommit igång igen. Mm.
Du och din familj har varit i Afrika. Var var ni och vad gjorde ni?
Vi var i södra Zimbabwe. Det hette då Sydrhodesia. Mm. Och min första uppgift, det var att ta hand om 13 byskolor. Jag fick vara rektor för dem och åka runt och inspektera väl 3 gånger om året i varje församling. Då när lektionerna var slut så fick vi samla barnet till en barngudstjänst, och sen fick jag tillfälle där att tala med barnen om vad Jesus gjorde på olika sätt. Så det var liksom, kändes där verkligen missionerande. Sen var jag ett tag kyrkoherde i församlingen. Det var en svart präst som var det innan, men det var en kort tid. Och sen fick jag uppdraget att leda ungdomsarbetet i hela kyrkan. Kyrkans område var ungefär stort som halva Götaland. Och där hade vi olika grupper och kurser och så vidare. Och det var väldigt roligt att få vara med och leda det arbetet och åka runt och hälsa på.
Präst under så många år, så har du följt kyrkoårets texter och också andra texter. Och jag måste ju få lov att fråga dig, favorittext, finns det någon sån?
Ja, det kan finnas många. Kan man säga, när jag var ute på skolorna, då berättade jag rätt mycket om den förlorade sonen. När vi skulle ha en gudstjänst i Smaragdgruvans ölhall och skulle starta en verksamhet där, då tog jag om Jesus det stora gästabudet. När han inbjöd och fick poängtera att det var att han inbjöd också svarta. Mm. För det upplevde många som en nyhet. Verkligen. Mm.
Sen måste du också få någon text, och det behöver du egentligen inte svara på, men som du har brottat särskilt med, som är svår.
Ja, jag funderade just på den som var episteltext för den här söndagen. Och jag tyckte dels att den var svår, dels så tyckte jag att det var sånt väldigt annorlunda sammanhang än vi har här. Mm. Så jag har valt en annan text som Margareta ska läsa sen.
Det var bra. Sen får vi ju ändå notera att du är en av prästerna i den stora Östhjälpskyrkan, där vi alla församlingar i Partille deltar. Och det måste vara gott för dig att vara präst också vid denna ålder i Östhjälpskyrkan.
Jo, det känns väldigt, väldigt roligt. Jag fick vara med från början. Och det började så faktiskt påsken efter revolutionen. Mm. Så fick jag predika flera gånger. Och bland annat på påskdagen 4 på morgonen.
Ja, det är fantastiskt. Ja,
så att det har varit väldigt roligt att vara. Och jag hänger med i styrelsen fast jag inte gör så mycket nytta nu för tiden.
Ja, kära, och det kan vi bara bedöma senare. Tack ska du ha. Nu ska jag läsa den text som Jan ska tala över. Och det kommer ifrån Lukas evangeliet, det 4:e kapitlet, med början på den 16:e versen. Och nu är vi med Jesus i Nasarets synagoga i Galileen. Han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv, och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.
Låt oss be. Herre, du som vill att vi ska leva som fria människor, befria oss från allt som tynger ned oss och hjälp oss att ta emot den frihet som du ger oss människor. Amen. Det måste varit befriande för människor på den tiden att få möta Jesus. Vi kan tänka på äktenskapsbryterskan som höll på att bli stenad till döds, men som blev räddad av Jesus när han sa till stenkastarna: Den av er som är utan synd, kaste första stenen. Och de släppte sina stenar, den ene efter den andra, och gick snopna därifrån. Kvinnan blev befriad från dödsstraffet, befriad från att vara utsatt för ett hedersmord, och lättad och upprättad av Jesus. Och nog var det befriande att möta Jesus för Sackeus uppe i trädet, tyngd av dåligt samvete för att ha stoppat på sig folkets tullavgifter i egna fickor, och också tyngd av folkets förakt. Var befriande när Jesus sa: skynda dig ned, idag ska jag gästa ditt hem. Och väl hemma hos Zacchaeus så säger Jesus: idag har räddningen nått detta hus. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vad befriande Jesus var. För att inte tala om hur befriande det var för rövaren på korset när Jesus säger: idag ska du vara med mig i paradiset. Vad befriande Jesus var. Och han är likadan idag. Jag ska ta en bild från ett fängelse. Besökaren berättar: när jag måste visa upp mig för tulltjänstemännen och poliskonstaplarna, då ler jag lyckligt. För ingen upptäcker smuggelgodset, det gudomliga som jag bär på mig. Smuggelgodset med den osynlige passageraren, vars diskreta närvaro bara kan uppfattas av änglarnas ögon. Det här är en dikt av ärkebiskopen Helder Câmara i Brasilien. En dikt som föds fram när han långt före gryningen gick upp för att be. Dikten vill spegla situationen då han går med nattvarden till fångar. Jag ler lyckligt, för ingen upptäcker smuggelgodset, det gudomliga som jag bär med mig, den osynlige passageraren. Den osynlige passageraren som han bär med sig i nattvarden är Jesus själv. Det är han som kommer som smuggelgods till fångarna i fängelset. Ja, han kommer som ger frihet åt de fångna och förtryckta. Som profeten just sa i texten vi hörde, Jesaja, när han talar om Messias som ska komma. Och så kan Jesus som smuggelgods komma in i ett smutsigt fängelse och ge frihet åt fångarna där inne. Jesus befriar dem fastän kedjorna sitter kvar runt deras armar och ben. Vad är det för en frihet Jesus kan ge fastän man fortfarande sitter kvar i fängelse? Jag tänker om vi kunde begripa det. Men människor som varit fängslade har berättat. För några år sedan fick vi bland annat här i Partille besök av en afrikansk präst från Zimbabwe, just där nere där jag fick arbeta. Han hade suttit i fängelse under den vita förtryckarregimen som vi fick uppleva där nere. Och vi frågade hur det var att vara i fängelse och hur det var att vara kristen och präst där. Han svarade att det gick bra. Att vara fängslad och präst i fängelset. För han kunde vittna för de andra fångarna och både trösta och uppmuntra dem och peka på Jesus. Och det var som Paulus också när han satt i fängelse i Filippi och sjöng lovsång så att till och med fångvaktaren och hans familj blev omvända. Och jag tänker också på Annika Östberg som många av oss mötte för några månader sedan i Vallhamra kyrkan. Hon hade suttit i fängelse, amerikansk fängelse, i 28 år. Och där mötte hon en svensk sjömanspräst som hjälpte henne fram till tro på förlåtelse hos Jesus. Jag var befriande Jesus i. Den friaste varelse som funnits på denna jord är Jesus själv. Han böjde sig inte för människors tvång. Han sa aldrig något annat än det han ville säga. Ingen kunde tvinga honom att tala. Ingen kunde tvinga honom att tiga. Han blev aldrig snärjd i några lögner. Han satt inte fast i några vanesynder. Men det mest utmärkande för hans frihet var att han inte tänkte på sig själv. Han var fri från sig själv, det vill säga från själviskhet. Så fri kan naturligtvis inte en vanlig människa som vi var. Men många har kommit en bra bit på väg. För de liknar honom i en sak. I sitt beroende, sin bundenhet till Gud, liknar de Jesus. Vår frihet hänger ihop med vår bundenhet till Gud. Många tror att det är precis tvärtom. Fri är man när man kastat loss från Gud, när man släpper alla hänsyn, eller när man tycker sig vara fri att göra som alla andra, eller till exempel när man är ekonomiskt fri att skaffa sig en finare bil och vackrare möbler än grannen, när man är fri att skaffa sig allt det man vill ha, när man har vassa armbågar att tränga sig förbi medtävlare i karriären, när man är fri från ett besvärande samvete, fri att odla sin själviskhet. Det är så lätt att vi använder vår frihet till hänsynslöshet och förtryck mot andra och utsugande av andra. Vi har upplevt den senaste åren hur länder och folk har vänt sig mot sina förtryckare, blivit fria från dem, och vi upplever detta i högsta grad idag så fort vi sätter på TV. Det finns ju stora risker att människor och folkgrupper som nyss vunnit sin frihet, att de söker förtrycka och suga ut och lura andra som är i en sämre situation. Vi ska inte sätta oss till domare över människor i andra länder, men vi får ge akt på oss själva så att vi inte missbrukar vår frihet och använder den på andra människors bekostnad. Vi kan ha en massa olika bindningar. Vår prestige, vår lust att vara lika bra eller bättre än andra, eller vilja visa upp en massa meriter och prestationer, vilja säga det som folk tycker om att höra och kolla på sig och sitt i alla olika lägen. Jesus vill befria oss från alla sådana där bindningar. Visar oss att det finns något viktigare, något som ger bättre livskvalitet, utan att jag behöver vara broduktig eller systerduktig. Det märkliga är att vi kan vara mycket friare och tryggare när vi är bundna till Jesus. Det är som ni kanske hör som med snöskottaren på taket, när han är bunden vid skorstenen och då kan gå fritt och tryggt där uppe. När en människa är bunden till Jesus, då är hon fri i alla farligheter. Ja, hon kan vara fri fastän hon sitter i fängelse eller i bunden till sjukbädden. Ja, vad befriande Jesus är. Jesus befriar oss inte bara från en massa falska bindningar och dåligt samvete. När vi kommer till honom just som vi är, och ber om förlåtelse från vår skuld och dåligt samvete, befrielse från falska bindningar och det onda inom oss. Då befriar han oss från det dåliga samvetet, förlåter oss och upprättar oss igen. Upprättar oss till fria och självständiga människor. Förnyar oss till att vara det vi är tänkta att vara, Guds avbilder. Han vill få fram det bästa inom oss. Vad är det bästa inom dig? Det kan ha med kärlek och ömhet och hänsyn att göra. Det kan ha med intelligens, kraft och god vilja att göra. Jesus befriar oss till någonting. Till det vi är ämnade att vara. Att ta till oss Guds kärlek och upprättas och förnyas av den. Och att tillsammans med Gud verka för att Guds goda vilja sker både i oss själva och ute bland människor. Vi behöver inte begripa allting om Gud och världen, utan vi får ta emot vår räddare och befriare. Ta emot Gud som vår himmelske far. Ta emot den trygghet han ger oss både i nöden och glädjen. Så vill han låta oss gå hans ärenden i kärlek och på olika sätt söka befria människor från yttre och inre nöd. Hjälpa människor till bättre livskvalitet både på yttersidan och innersidan. Han är den store befriaren både för oss och andra. Det är bland annat så vi kan gå Guds ärenden. Och han är med oss och bär oss hela vägen till den slutliga friheten och tryggheten i himmelen. Ja, vad befriande Jesus kan vara. Amen.